sisters,
ett historiskt ögonblick, säger alltså president Clinton, ett drama som vi alla
åsett. That hallowed piece of earth, that land of light and revelation, is the home to the memories and dreams of Jews, Muslims and Christians.
Nu pratar han om landet som är hemmet för drömmar både för palestinier och israeler. Men som också varit plats för konflikter.
Throughout this century, bitterness between the Palestinian and Jewish people
har präglats av bittra strider mellan palestinierna och israelerna.
Its potential and too many of its sons and daughters.
För många har fått offra livet.
The land has been so drenched in warfare and hatred. The conflicting claims of history etched so deeply in the souls of the combatants there that many believed the past would always have the upper hand.
Många trodde att historien alltid skulle förfölja oss.
The past began to give way. When at this place,
men för några år sedan så började det alltså förändras.
Three men of great vision signed their names to the Camp David Accords.
Skrev under Camp David-avtalet.
Today we honor the memories of Menachem Begin and Anwar Sadat. And we salute the wise leadership of President Jimmy Carter.
Och vi hedrar Jimmy Carter. Nu blir det applåder som ni hör. Det är en åldrad Jimmy Carter som sitter på första bänk bredvid Hillary Clinton.
Anwar Sadat blev ju mördad för det där avtalet.
Han ser nöjd ut, ska vi väl säga.
Then, as now, we heard from those who said that conflict would come again soon.
Nu säger många att det här hjälper inte. Konflikterna kommer att blossa upp igen.
Has endured. Just so, this bold new venture today, this brave gamble that the future can be better than the past.
Det här visar att med ett modigt spel så kan framtiden förändras och se annorlunda ut. Detta huset är solen.
2 years ago in Madrid.
2 år sedan i Madrid.
Another president.
En annan
took
president
a major step
tog ett viktigt
on the road
steg
to peace by bringing Israel and all her neighbors together to launch direct negotiations.
Med alla sina grannar.
And today we also express our deep thanks
och vi tackar
for
även
the skillful
dem,
leadership of President George Bush.
Vi ska lyssna vidare lite grann med Staffan Ekendahl i Washington. Vad tänker du när du ser Clinton och hör vad han säger nu?
Ja, jag tänker att han är generös mot sina företrädare och han har naturligtvis alla anledningar att vara det. Han får stå här i rampljuset och leda det här historiska avtalet i hamn, men han delar med sig till sina företrädare och han gör det rättmätigt.
Lyssnar vi lite igen.
That the security of the Israeli people will be reconciled with the hopes of the Palestinian people and there will be more security and more hope for all.
Det israeliska folkets säkerhet och de palestinska rättigheterna går att förena.
Jag vet inte om Arne Lapidus som sitter i Jerusalem hör Clinton nu, gör du det?
Ja, det gör jag.
Vad tänker du när du hör vad han har sagt hittills?
Ja, det först och främst att jag väntar. Mera spänd på att höra här för att rapp inte. Det är trots allt de som är huvudpersonerna. Clinton har ju trots allt inte haft så mycket att göra med den här fredsprocessen. Han är mera värd för tillställningen.
Ja. Låt sig äran, eller bjuder på den i alla fall kan man säga.
Let us salute also today the government of Norway for its remarkable role in nurturing this agreement.
Och här kommer en varm applåd för den norska regeringen och de norska insatserna.
Vad tänker du, Siri Bjerke, statssekreterare i norska utrikesdepartementet?
Ja, jag tänker att det först och främst är dagen till Israel och PLO, men att grunden till att detta initiativ kan visa sig lyckas jo är att det nettopp kobler huvudfiendene sammen, nämligen nettopp Israel och PLO i motsättning till många tidigare fredsinitiativ.
Staffan Ekendahl, det är ju en fantastisk bild det här när man ser de här 7 männen stå där framme på podiet.
Ja, det är det verkligen. Man känner historiens vingslag för att använda en klyscha, men det här är ju verkligen ett historiskt ögonblick och som de flesta av oss inte trodde var möjligt och som vi aldrig någonsin skulle få uppleva. Det känns också i atmosfären här att det är verkligen politisk högspänning, för att den här ceremonin ackompanjeras ju också av strejker och dödsskjutningar det senaste dygnet, och det finns många, många problem kvar, men det är verkligen ett stort steg.
USA har ju sagt att de ska återuppta de här avbrutna förhandlingarna med PLO. Nu står Clinton här och har Arafat till vänster om sin sida. Måste han inte gå längre? Tvingar inte det här ut USA?
Jag tror att USA kommer att erkänna PLO, men för det krävs ett kongressbeslut. Så det kan inte Clinton göra själv på en gång, men jag tror säkert att den processen kommer igång, och den är inte avlägsen.
Då ska vi lyssna, Thomas. Nu
är det Shimon Peres i talarstolen, om jag ser rätt.
Who have made this day possible. What we are doing today is more than signing an agreement.
Vad vi gör idag är mer än att skriva under ett dokument. Det är en revolution.
A dream. Today a commitment.
Igår var det en dröm, idag är det ett åtagande.
Who fought each other for almost a century.
Två folk som har slagits mot varandra i nästan ett århundrade.
On the path of dialogue, understanding and cooperation.
Så nu en dialog om samarbete och förståelse.
In an ancient land, and as our land is small, so must our reconciliation be great.
Vi lever i ett urgammalt land, men vårt land är litet, men vår
deep gaps call for lofty bridges.
Till enighet måste vara stor.
I want to tell the Palestinian delegation.
Jag vill säga till den palestinska delegationen att vi menar allvar.
We do not seek to shape your life or determine your destiny.
Vi ska inte styra ert liv eller försöka bestämma ert öde.
From bullets to ballots, from guns to shovels. We shall pray with you.
Vi ska be.
We shall offer you our help.
Vi ska be tillsammans. Vi ska ge er hjälp. Ni ska få ha era egna omröstningar.
Blossom again.
Och Jericho ska blomstra igen.
Vi ska väl säga till er som lyssnar, ni hör alltså Studio 1. Vi sänder direkt från undertecknandet av fredsavtalet på framför Vita huset på dess gräsmatta. Och vi sänder också märkligt nog denna dag direkt från en studio i Oslo.
Det var att vi skulle höra med Staffan, det händer ju parallella saker här. Jag tänkte höra med Staffan Ekendahl i Washington. Är det PLO-talesmannen som är uppe i talarstolen här?
Ja, det är PLOs representant Abu Mazen som han talar arabiska, och hans anförande översätts till engelska. Han talar om att känslor av glädje idag blandas med känslor av ansvar. Han har också sagt att vi vänder ett blad i vårt ömsesidiga umgänge. Båda talen har varit ganska högtidliga och känslofyllda, får jag säga.
Och nu ska jag väl säga också att vi får in, eftersom vi följer det här på CNNs tv-skärmar, så får vi in bilder från Jerusalem där vi ser just det som du, Arne Lapidus, pratade om. Barn som dansar och sjunger och viftar med israeliska flaggor. Vet inte om du ser samma sak som vi. Mina herrar, så händer historia i Washington. Ska vi lägga upp ljudet och höra vad som händer? Det är alldeles strax nu för undertecknandet. Staffan Ekendahl i Washington, du finns med oss.
Ja.
Nu sätter sig
Simon Peres att skriva under. Han tar pennan och en assistent bläddrar fram rätt sida i dokumentet.
Det är alltså fredsavtalet i Washington som undertecknas för er som plötsligt har kommit in i vår sändning.
Sin signatur där.
Där sitter den nu. Hör ni? Och nu så är det då Yasser Arafat.
Nej, det är inte Arafat som ska, utan det är Herr Abbas, som kallas för lite olika saker. Han har väl olika namn, eller hur, Stefan?
Ja, Han kallas här för Mahmoud Abbas.
Mahmoud
Men
Abbas.
Han har också ett annat namn. Han är också känd som Abu Mazen. Och det är väl det namnet som vi oftast använder hemma i Sverige.
Han har lite snabbare och distinktare namnteckning.
Dessutom är han vänsterhänt. Ja. Och med viss snärt sätter han sin namnteckning under det första dokumentet. Och sen får han fram en ny perm.
Thomas, vi ska väl säga någonting. Eller vi säger så här, Staffan. Det här är alltså historia som har skrivits nu.
Ja, det är verkligen.
Fredsavtalet mellan Israel och PLO. Ja.
Is more than signing an agreement, it is a revolution. Yesterday a dream, today a commitment. The Israeli and the Palestinian peoples who fought each other for almost a century have agreed to move decisively on the path of dialogue, understanding and cooperation.
لقد وصلنا إلى هذه النقطة إيمانا منا بأن التعايش السلمية والتعاون هو السبيل الوحيد إلى التفاهم.
Jag kommer till den här punkten för att vi tror att fred, samlevnad och samarbete är det enda sättet att nå överenskommelse och för att kunna nå ett samförstånd. Så sa Abu Mazen, PLOs representant vid undertecknandet, eller den person, den ledare inom PLO som undertecknade här avtalet idag i Vita huset. Han kallas också Mahmoud Abbas.
Hör hela processen på band nummer 726-4 och fortsättning och efterdyningar på nya Israelbandet 726-5.
Idag den 15 september så är det 20 år sedan Karl den 16 Gustav blev Sveriges konung. Och hela dagen kommer han att vara upptagen med firande. Bland annat så ska han ta emot allmänhetens uppvaktning på Borgården i eftermiddag.
Jag stod ju på Slottsbacken och grät då den dagen. När hela familjen stod ute på balkongen då på Lejonbacken. Och det var så vansinnigt mycket folk och det var sån entusiasm.
Margareta Orenius har varit en riktig royalist så länge hon kan minnas. När hon var ung så var hon ofta på Franska Rivieran med sin familj. Och då åkte hon runt och tittade på när Gustav den femte spelade tennis. Nu på äldre dagar är hon engagerad i royalistiska föreningen. Hon brukar alltid uppvakta kungen på hans högtidsdagar och det tänker hon göra även idag på Borggården. Det är traditionen som är det viktiga för Margareta Orenius. Till och med ett självändamål verkar det som. Tradition, 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 säger hon flera gånger när jag talar med henne. Och hon tycker att Karl den 16 Gustav är en bra kung för Sverige i tiden.
Det ser du ju varenda dag i tiden. Han är miljömedveten, han är allting sånt där som är... Som modern kung får man väl säga. Det ser man ju varenda dag.
Men du talar samtidigt om traditionen. Går det ihop?
Ja, det går mycket bra ihop. Det är klart att miljön har ju blivit viktig på senare tider. Och allting sånt där. Han är ju väldigt, väldigt intresserad av natur och nationalparker. Och han ju har invigd en ny. Och allt sånt där. Och det är väl det är ju tradition att få ett arv och bevara det alltså. Det är väl tradition det.
Så man kan vara modern och traditionsmedveten samtidigt.
Oh ja, det går mycket bra.
Och det var Alexander Kristoffersson som hade träffat Margareta Orenius som är alltså är en hängiven kungabeundrare.
Hör en längre intervju med kungen på band 115 9. 14 september 1993. Fredsuppgörelsen mellan Israel och PLO får positiva följder.
Land efter land förbättrar nu förhållandet till Israel. I Washington idag var det Jordanien och Israel som kom överens om ramarna för ett fredsavtal. Mycket återstår. Det handlar om hur Israel ska dra sig tillbaka från de ockuperade områdena.
The agenda lists the items and issues to be discussed by the two sides, calling for the achievement of a just, lasting and comprehensive peace between the Arab states, the Palestinians and Israel.
Till Marokko kom idag Israels premiärminister och utrikesminister, och Marokko tros snart erkänna Israel, fast Rabin och Peres nu ikväll kallade det nonsens. Och Tunisien tar snart upp de diplomatiska förbindelserna enligt israeliska uppgifter. Trots protester i Libanon från Iran-trogna fundamentalister talar israeliska uppgifter ändå om en snar uppgörelse också med Libanon. 400 000 ovälkomna palestinska flyktingar är ett problem. I Libanon blåste de Iran-trogna idag till strid. Liknande hörs från andra fundamentalister. Syrien och president Assad ses som värsta stötestenen. Arafat fick aldrig hans stöd för avtalet igår. Hindret är de syriska Golanhöjderna som Israel har ockuperat. Men USAs förre president Carter har flera gånger träffat Assad, och enligt Carter vill Syrien nu kompromissa. Men för Rabin och Peres börjar vardagen med en svag koalitionsregering och misstänksamma högernationalistiska judar. Idag på Gazaremsan sköts en palestinier ihjäl när han svårt knivskar en israelisk soldat. En annan palestinier sprängde ihjäl sig på en polisstation. De extrema palestinska grupperna talar om fortsatt strid mot Israel. Och trots fortsatt palestinskt jubel som här i Nablus på Västbanken idag, så är det mycket som är oklart. Formellt gäller självstyret bara 5 år. Nu måste alla detaljer klaras ut. Till exempel hur man ska upprätthålla lag och ordning i de palestinska områdena.
September 1993. Georgien.
Trikes så. Från Georgien rapporteras om nya häftiga strider mellan rebellstyrkor och regeringstrupper. Samtidigt har Georgiens parlament idag beslutat att inställa sin verksamhet under 2 månader och lämna över all makt till landets statschef Eduard Shevardnadze.
Det var ett av de 2 villkor som Shevardnadze ställt för att stå kvar som georgisk statschef. Det andra villkoret, att införa undantagstillstånd från måndag, gick parlamentet med på igår kväll. Dessförinnan hade Shevardnadze i vredesmod sagt att han fått nog av den politiska oredan, förklarat att han avgår och rusat ut ur parlamentet. Men bara några timmar efter sitt dramatiska uttåg lät sig Shevardnadze bevekas att tänka om av 10 000-tals anhängare som samlats i huvudstaden Tbilisi för att hylla honom och be honom stanna på sin post. I många georgiers ögon är den tidigare kommunistledaren och sovjetiska utrikesministern Eduard Shevardnadze den enda som kan rädda Georgien från att slita sönder. Hans avgång skulle kasta det lilla kaukasiska landet in i ännu värre politiskt, ekonomiskt och etniskt kaos än det som redan råder. Inte nog med att den ekonomiska utvecklingen är katastrofal och laglösheten breder ut sig. Dessutom har Georgien drabbats av 1 inbördeskrig och 2 mycket blodiga nationella utbrytarkonflikter sedan det blev självständigt. Och nu går den före presidenten Sviat Gamsachurdias rebellstyrkor till angrepp igen i västra Georgien. Under den senaste månaden har de intagit ett stort område där, och idag rapporteras om nya strider. Det är bland annat för att kunna ta itu med rebellernas offensiv och föregripa ännu ett inbördeskrig som Shevardnadze har krävt undantagstillstånd och fullmakt att styra landet själv.
Göran Skånsberg rapporterade.
16 september 1993, Angola.
I natt beslutade FNs säkerhetsråd att införa sanktioner mot Savimbis UNITA-rörelse i Angola. UNITA ses som ansvarig för det inbördeskrig som pågått där i ett år. Men sanktionerna är närmast symboliska.
FN-sanktionerna gäller försäljning av olja och vapen till UNITA. Men Angola är ett oljeproducerande land och UNITA har stora vapenlager, så sanktionerna lär inte få någon större effekt. Sanktionerna ska träda i kraft först om 10 dagar eftersom FNs generalsekreterare Boutros Ghali hoppas kunna få igång nya förhandlingar med UNITA. Om det misslyckas kommer FN-sanktionerna att skärpas den 1 november, sägs det i säkerhetsrådets beslut. Inbördeskriget i Angola anses vara det värsta av de krig som pågår i världen. Omkring 1000 människor beräknas dö varje dag. Kriget har pågått sedan i oktober förra året när UNITA tog till vapen mot den angolanska regeringen eftersom UNITA inte kunde acceptera valförlusten i Angolas första allmänna val en månad tidigare. Minst 50 000, förmodligen långt fler angolaner, har mist livet under de 11 månader kriget pågått. Trots det har kriget i Angola fått långt mindre uppmärksamhet än till exempel striderna i Bosnien. Quito, huvudstad i Bié-provinsen i centrala Angola, beskrivs ofta som ett afrikanskt Sarajevo. Quito har attackerats av UNITA de senaste 8 månaderna. Rapporter därifrån talar om ett krigshelvete med ruttnande lik på gatorna. 20 000 människor tros ha dött där sedan januari. Även om förhandlingar nu kommer igång igen och även om det blir eldupphör i Angola är chanserna till en ny varaktig fred små. UNITA som kontrollerar mellan 70-80% av landet kommer förmodligen återigen att ställa mycket höga krav. Det troligaste är att förhandlingarna spricker och att det värsta kriget i världen kommer att fortsätta. Bertil Romilsson, Johannesburg.
September 1993, inbördeskriget mellan Azerbaijan och Armenien om Nagorno-Karabakh, det fortsätter. Och nu är armenierna starkt på offensiv.
Nu till för detta Sovjetunionen. Kaukasus är en enda stor krigshärd. Strider äger rum inte bara i Georgien utan också i det närbelägna Azerbaijan. Där har det långdragna kriget om Nagorno-Karabakh lett till att de armeniska styrkorna nu helt behärskar området. Och de armeniska styrkorna har nu också ryckt långt in på Azerbaijans territorium. Och det har skapat oro hos grannstaterna Turkiet och Iran. Vår korrespondent har som en av de första västerländska journalisterna besökt ett viktigt frontavsnitt i Azerbaijan, bara några kilometer från gränsen till Iran.
Soldaterna vid fronten tar paus medan politikerna förhandlar långt borta i Moskva. Ett bräckligt eldupphör råder i striderna mellan Armenien och Azerbaijan. Azerbaijansk militär hoppas att konflikten kan lösas med politiska medel. Militärt har de inte en chans.
Нам сейчас очень трудно, потому что мы ставим строй людей, которые абсолютно не подготовлены, людей гражданских, переодеваем их в форму, вооружаем их для того, чтобы хоть как-то оказать какое-то сопротивление.
Efter 5 års hårda strider om Nagorno-Karabakh har armenierna nu övertaget. Azerbaijan har tvingats på knä.
А какой можно говорить независимости этой республики, когда есть непосредственное или прямое вмешательство или агрессия Армении? Оно наглядно я вам показал.
Armeniska styrkor kontrollerar Nagorno-Karabakh och en bred korridor till Armenien. De har också tagit flera städer inne i Azerbaijan. Nu hotar de att ta sig ända ner till den iranska gränsen. Om detta lyckas hamnar hela sydvästra Azerbaijan i armenisk kontroll.
Det är как волк, когда нападает на стадо овец. Понимаете, одного барана, когда он зарежет, он чувствует запах крови, он не может остановиться, режет дальше. Хотя это, может быть, уже не надо, ему достаточно одного барана съесть. Тут же то же самое творится здесь. Они хотели один Карабах, а кроме Карабаха захватили еще 7 районов.
Ute vid själva frontlinjen råder ett spänt lugn. Stridsvagnarna står nergrävda, beredda att slå tillbaka ett armeniskt anfall. Tystnaden och hettan är tryckande. Armenierna har fattat posto i en närbelägen by. De stridande har ögonkontakt med varandra.
Вот это направление справа от этого села, если смотреть так. Сейчас находится армянский сил. Техника.
Это сколько километров?
Это отсюда где-то километров. Где армянский? 10 позиций, на 5 метров 800.
Männen vid den här enheten spelar en avgörande taktisk roll i kriget mellan Azerbaijan och Armenien. Det är enbart de här stridsvagnarna som avhåller armenierna från en stark offensiv som skulle innebära att västra Azerbaijan blev helt avskuret. I krigets skugga förlorar nu folket i Azerbaijan resultatet av sitt arbete. Stora vinskördar går till spillo. Och säden ligger kvar otröskad utomhus. De unga bondpojkarna har inte vant sig vid uniformen än, och kanske har de inte förstått att de inte får ta den av sig än på länge. Elisabeth Hedborg och Alexej Spilovoj i Azerbaijan.
September 1993. Nu åker FN-svenskarna till Bosnien.
Idag lämnade 880 svenska FN-soldater Sverige. De åker först till Danmark för att delta i en övning med danska soldater. Och om några veckor åker de vidare till krigets Bosnien.
Idag började äventyret, eller rättare sagt allvaret, även om det för många är ett äventyr. Båten Helsingborg ska transportera containrar med allt som behövs. Vapen, ammunition, fordon, mat, ja till och med snus till FN-basen i Bosnien. Idag lastades färjan. 880 killar och tjejer, den yngste 19 år, den äldste närmare 40, inledde därmed den sista etappen inför uppdraget. Först övningar i Danmark, sen oroliga Tuzla i Bosnien. 117 av soldaterna har förberett sig i Hässleholm. Svenskarna vet att en del av den utrustning de kan komma att använda i Bosnien är bland den mest avancerade som finns.
En bra FN-soldat, han ska kunna tänka själv. Han ska uppträda korrekt mot alla parter inblandade. Och han ska ha en positiv människosyn i botten.
Man har förberett ett psykologiskt skyddsnät. Psykolog och bataljonspräst finns med i truppen. För vissa situationer går det inte att förbereda sig inför, som om man tvingas besvara eld.
I situationen som sådan så är vi så pass vältränade som man säkert kommer att göra det för att överleva själv. Däremot så de reaktioner som kommer efteråt kommer med all sannolikhet att vara svåra att tackla.
I början av oktober ska truppen lämna Danmark och åka till allvaret i Bosnien.
September 1993. På Socialdemokraternas partikongress i Göteborg så kunde man märka en ganska så stor oenighet mellan delegaterna.
Före finansministern Allan Larsson var en av måltavlorna. Men det var inte bara moderater som kritiserade Larsson idag. Hela den socialdemokratiska partikongressen underkände stora delar av Allan Larssons och partiets ekonomiska politik fram till förra hösten. Banerförare var den här mannen, Håkan Juholt, ombud från Oskarshamn. Från talarstolen åstadkom han det största nederlaget hittills för partistyrelsen, och han skrädde inte orden.
Socialdemokratins ekonomiska politik har tyvärr på väsentliga punkter reducerats till att justera en förtorkad borgerlig åtstramningspolitik.
Tycker du att Allan Larsson och partistyrelsen har negligerat behovet av att göra upp med det förflutna?
Ja.
På vilket sätt då?
Ja, vi har pekat på en rad saker i vår motion, exempelvis att krispaket 2 var en kontrapolitik mot krispaket 1. Ettan innebär vi satsar och tvåan innebär vi sparar. Och man kan inte både gasa och bromsa samtidigt. Och då ställde vi våra frågor till alla. De har haft ett år på sig att kommentera våra synpunkter. De har inte gjort det, varken i skrift eller i ord. Och så kan man inte göra, då får man stryk.
Jag är övertygad om att Allan Larsson har varit mer ödmjuk i debatten, så hade han haft chans att vinna. Men nu försökte han köra över kongressen med alla medel och då förlorar man nästan alltid.
Jag uppfattade så att kongressen ville ha en utförligare skrivning. Men i sak innebär det ingen skillnad mellan den politik som vi har föreslagit.
Varför tror du att de har vägat att kommentera just de här sakerna?
Det är känsligt naturligtvis. Och man hoppades så kanske att ingen skulle sätta tummen i ögat på just den frågan.
Men man kan väl ändå säga att det är en rejäl knäpp på näsan åt dig, Allan Larsson?
Ja, du får tycka det. Jag tycker att jag sett innehållet. Om du sätter formerna så ser jag till innehållet. Och innehållet är en ekonomisk politik som jag anser att jag kan stå upp för. Den ska vara ansvarsfull och den ska få effekt. Och den ska kunna bidra till att vi får ner arbetslösheten.
De här tongångarna från Socialdemokraternas kongress har dock gjort folkpartiledaren Bengt Westerberg tveksam till ett framtida samarbete. Och partistyrelsen led för övrigt ytterligare ett nederlag på kongressen då denna röstade för införandet av en båtskatt, vilket partiledningen hade motsatt sig. Också JAS väckte heta känslor till liv på partikongressen när den debatten fördes ända fram till midnatt. Trots JAS-kraschen så blev det dock ett större stöd för JAS-projektet den här gången än på kongressen 1990. Mycket belåten över nattens beslut var idag partiledaren, fastän 113 röstade nej. 224 delegater sa ja.
Jag tycker det är ett klokt beslut. Vi tillsätter nu en kommission som ska gå igenom alltihop. Skulle det visa sig att det här planet inte uppfyller de militära och ekonomiska krav som vi ställer, då är projektet slut. Men gör det det, då vore det ekonomiskt vansinne att skrota det här projektet och köpa utländska plan.
Även om jag delar uppfattningen att sysselsättningsargumentet inte ska vara avgörande, så tycker jag ändå att det ekonomiskt är mer än oansvarigt om vi sätter oss och landet i en situation då vi tvingas köpa dyrare plan och samtidigt som en bieffekt, och inte oviktig bieffekt, får att 18 000 jobb försvinner i Sverige. Det skulle en partikongress besluta som nu är 3 dagar, varje dag, nästan varje timme har sagt att det finns inget viktigare för detta parti än att klara jobben.
Det är fräckt i överkant att påstå att det är 18 000 som skulle bli arbetslösa om JAS-projektet lades ner. Det är 3 300 som jobbar på Saab och det är några som är underleverantörer. Och jag skulle så förbannat gärna vilja höra alla er män ställa er upp och använda samma emfas och engagemang varje gång som kvinnorna förlorar jobben för att den offentliga sektorn skärs ner.
Det är så att det blir dyrare ta andra plan, samtidigt så förlorar man 3 500 jobb direkt i försvarsindustrin och 15 000 jobb hos underleverantörerna.
Allting ska socialdemokratin ompröva nu. Allting ska vi ompröva i den nya situationen. Men vi ska inte ompröva JAS. Vad betyder det?
Nej, kongressen ville inte göra någon omprövning. JAS-förespråkarna vann med över 100 rösters marginal.
Är du förvånad över att segermarginalen bara ökar för varje kongress trots mellanliggande krascher?
Nej, förra gången när vi hade det här uppe och det blev en liten marginal, de missköttes upp exakt föredragningen från partistyrelsens sida, och det var nog orsaken till det.
Och den som var partistyrelsens föredragande då var Roine Carlsson, han var försvarsminister på den tiden.
September 1993. Frankrike. Fransmännen är rädda om sin kultur och sitt språk.
Och så ska vi till Frankrike. Nu sällar sig de franska skådespelarna till lantbrukarnas protester mot ett nytt avtal för friare världshandel. Ett nytt GATT-avtal. De är rädda för att med ett sånt avtal hotar den franska film- och tv-produktionen att krossas av Hollywood-maskinen.
Det här, Dallas och andra amerikanska serier, det vill inte den franska kultureliten se mer av i fransk tv. Och filmer som Jurassic Park och amerikanska actionfilmer anses redan ta en allt för stor del av den franska filmmarknaden. Därför varnar nu den franska kulturministern att om det nya GATT-avtalet som syftar till en friare världshandel också inbegriper tv, film och videoproduktionen så skriver inte Frankrike på. Kultur handlar man inte med. Och en rad franska skådespelare ställer sig bakom. Protesterna leds av den franska superstjärnan Gérard Depardieu som menar att om så sker så är det döden för den europeiska filmindustrin. Och som om inte det räckte så förbjöd häromdagen både den franska och den belgiska regeringen distributionen av en ny amerikansk satellit-tv-kanal som dygnet runt sänder tecknade serier, till exempel Familjen Flinta, och amerikanska storfilmer med bland annat Humphrey Bogart och Fred Astaire. Motivet är att innehållet strider mot franska regler, att tv ska sända mera franska och europeiska program än till exempel amerikanska. Och den här trätan spär på den stora konflikten mellan Frankrike och USA som gäller exporten av jordbruksprodukter. Frankrike har idogt och sedan länge försökt få till nya förhandlingar av den uppgörelse som EG gjorde med USA i november. Den går ut på att EG minskar stödet till jordbruket. Frankrike, som är EGs största exportör av jordbruksprodukter, dit räknas även vin och champagne, hotar helt sonika med att lägga in sitt veto mot uppgörelsen i den viktiga förhandlingsomgången som börjar i Bryssel idag. Och eftersom jordbruksuppgörelsen är nyckeln till det långt mer omfattande avtalet om en friare världshandel kan ett franskt veto innebära att hela det nya GATT-avtalet, som många hoppas ska sätta igång de ekonomiska hjulen, att det avtalet äventyras. Eva Stenström i Bryssel.
Den 20 september 1993. Kommunisterna fram i val i Polen.
För 4 år sedan föll kommunismen i Polen, men nu är vänstern på stark frammarsch igen. Det visar det preliminära resultatet efter parlamentsvalet i Polen igår. Här är Warszawa.
Politisk comeback för vänstern och nederlag för de hittills regerande partierna, det är snabbfacit efter mätningar gjorda av det tyska opinionsinstitutet Infas. Demokratiska vänsterunionen, SLD, där bland andra de reformerade kommunisterna ingår, fick 18% av rösterna och blir därmed det största partiet i Polens parlament, Sejmen. På andra plats kom Bondepartiet, PSL, som fick 14%. Störst är alltså 2 tidigare oppositionspartier. Det största regerande partiet, Demokratiska unionen med Hanna Suchocka som primärminister, fick 12% av rösterna. Och på fjärde plats igen ett vänsterparti, Arbetsförbundet. Polens nya parlament kommer att bestå av 9 partier, vilket ska jämföras med 29 partier i det parlament som upplöstes i slutet av maj. Inte mindre än 4 partier, däribland Solidaritet, ligger på den magiska 5%-spärren och kan alltså såväl klara sig som åka ur. Om det blir en vänsterregering återstår att se, men det är ett faktum att 4 år efter kommunismens nederlag i Polen är vänstern igen den största politiska kraften. Till skillnad från tidigare, den här gången efter ett fritt och demokratiskt val. Kjell Albin Abrahamsson, Warszawa.
–19 september 1993. Turismen i Florida.
Och mera brott. Nu gäller det USA. 9 turister har inom loppet av ett år mördats i Florida. Och det är framförallt staden Miami som har kommit att framstå som våldets centrum. Turisterna varnas nu för att hyra bilar som är hyrbilsmärkta på flygplatsen. De varnas för att stanna på motorvägen och på andra vägar. De varnas för risken att bli beskjutna i varje ögonblick. Och Miami har fått ett rykte som skrämmer bort turisterna. Och är nu detta riktigt rättvist, undrar vår utsände.
La capital del sol.
Miami i Florida. Sol och bad och våld. Staden uppfattas numera av omvärlden som den farligaste i USA. Det är den inte. Washington är farligare om man ser till antalet brott per invånare. Men Miami kom in på en föga hedrande andra plats. Och här på bårhuset i staden får man varje dag in nya offer.
We have about approximately 400 homicides or 420 homicides per year. On the average I'd say we probably have maybe gunshot wounds maybe once a day probably. On the average, at least one a day.
And how does it make you feel?
Busy. Yeah.
Men dödsskjutningarna i Miami har inte ökat. Vad som har ökat är däremot uppmärksamheten efter det att 9 utländska turister dödats det senaste året. Och eftersom turistnäringen är Floridas största industri har de ansvariga myndigheterna fått nästintill panik.
There's just no way I can stand up here and put a happy face on this one. This is going to have a very, very negative impact.
Polisen patrullerar nu minutiöst motorvägarna i Florida. Pressen att få fram de skyldiga till den senaste dödsskjutningen är mycket stor. Polisen har utan bevis gjort massarresteringar av svarta ungdomsbrottslingar. Men bakom den upphåsade stämningen finns det faktiskt statistik som ger en annan bild. Mindre än 1% av alla Florida-turister utsätts för brott. Och när det gäller dödsskjutningar så drabbar de i Miami, precis som i alla andra amerikanska storstäder, till övervägande delen människor som redan är kriminella.
The majority of people who do get killed with gunshot wounds, as I said, are either engaged in criminal activity or they are participants in their own death.
Men fakta och statistik är en sak och den känslomässiga uppfattningen av saker och ting en annan. Floridaborna själva till exempel har länge förfasat sig över våldet i delstaten. Och som en konsekvens har många medborgare gjort det som turister knappast kan göra. De har beväpnat sig.
We do see more of our citizens arming themselves to protect them because they've lost some confidence in the system and not without justification.
Och när till och med delstatens guvernör uppträder i skottsäker väst, ja då ger han en bild av Florida som inte gagnar turistnäringen, oavsett hur lite risken än är att semestra i Miami. Folke Rydén, USA.
September 1993, om eller vi kanske ska säga när sossarna vinner nästa politiska val, så blir det hårda pix.
Idag avslutas den socialdemokratiska partikongressen i Göteborg. En kongress som har visat upp ett regeringssuget parti med en stark vilja att få ner arbetslösheten. Något som emellertid kan ta tid.
Det kommer inte att inträffa några underverk natten mellan den 18 och 19 september nästa år.
Så Birgitta Dahl. Nej, inga löften om snabba förändringar om Socialdemokraterna vinner regeringsmakten 1994. Inga löften om att återställa nivåerna i socialförsäkringssystemen. Utom arbetslöshetsförsäkringen som ska återställas till 90% med tillägget när ekonomin blir bättre. Ombuden var kritiska mot partiledningens ekonomiska politik, särskilt den som fördes före devalveringen 1992. Resultatet blev nya skrivningar i kongressprogrammet. Nu talar man ännu tydligare om att det behövs en stimulans av köpkraften, en politik à la Keynes, en politik som Ingvar Carlsson tycktes polemisera mot i sitt eget tal.
Om vi idag försöker tillämpa Keynes och Wigforss på ett land, så kör det landet sin ekonomi i botten direkt.
Ingvar Carlsson, det här som du sa om Keynes och Wigforss, hur stämmer det med de beslut som den här kongressen har fattat om den ekonomiska politiken?
stämmer alldeles utomordentligt bra, därför att i det korta perspektivet när vi har lediga resurser, då är inte det någon risk för inflation. Men om vi långsiktigt ensamma försöker expandera vår ekonomi utan att andra länder gör det, och vi har 20 miljoner arbetslösa ute i Europa, då går det inte. Och det är därför vi där bör försöka åstadkomma den här europeiska strategin i samverkan med andra länder.
Först en rejäl stimulans och sen skattehöjningar. Så kan man beskriva Socialdemokraternas ekonomiska politik. Där finns värnskatt, alltså högre marginalskatt, höjd kapitalskatt och förmögenhetsskatt, miljöskatter och höjda energiskatter, höjda arbetsgivaravgifter, höjd egenavgift i sjukförsäkringen som bara den tar bort större delen av löneökningen. Och sist men inte minst båtskatt. Den nya ekonomiska talesmannen Göran Persson talade också om nedskärningar och besparingar. Och det var det betydelsefulla och nya i kongressens slutminut. Att man nu också talar om utgiftsminskningar. Detta för att skapa förtroende för den ekonomiska politiken. Nu återstår att se om detta övertygar också de som hittills betecknat Socialdemokraterna som populister. För några konkreta nedskärningar utom på försvaret har ännu inte presenterats.
Thomas Hempel har följt den socialdemokratiska partikongressen.